Goa vänner för att ni hjälpte mig att be. Sitta ner igen. Man behöver skaka liv i dödköttet ibland, eller hur? Så är det. Jag ska faktiskt predika om bön. Ett viktigt ämne. Nu har vi ju bön på dagen också mellan 11 och 12 tisdagar för dig som har möjlighet att vara med. Jobbar man så förstår jag att man inte kan vara där. Men har man möjlighet. Och sen varannan onsdag då skulle vi kunna dra ner himmelen här. Jag är helt övertygad om att den här Jesus-manifestationen som var igår i Stockholm. Att det påverkar inte bara Stockholm. Utan att det påverkar hela det här landet. Därför att när vi ber så sker det någonting. Det är så. Och jag kan inte förklara varför. Men Gud har bestämt att vi ska be. Jesus, han som är vår förebild. Han som vill bli mer och mer lika. Han bad. Han bad hela tiden. Han gjorde ingenting utan att ha frågat fadern vad han skulle göra. Och sen när fadern svarade honom så gjorde han det. Per han sa det att Gud talar hela tiden. Det är bara vi som har svårt att höra. Och det är faktiskt så för hela det här Bibeln är full av saker som Gud har talat. Så han vill ju tala med oss. Och det är det som är bön. Men vad tar dina och mina böner vägen egentligen? Jag vet inte hur du har det, men ibland kan jag känna, jag vet inte om jag har sådär stor näs eller lång näs, men ibland känns det som om bönorna går inte längre än precis till näsan. Men det är inte sant. Mina känslor säger att de inte gör det, men det är inte sant. För de går faktiskt mycket längre. Uppenbarelseboken 5. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 7 och 8. Står det. Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen följde fyra väsenden och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse. Och så är det inte punkt där. Det var inte bara att det var väldoft uppe i himlen och att det rök ur en skål. Utan det står att de hade skålar fulla av rökelse som är det heligas bönor. Så på något sätt när vi ber så går våra bönor upp. Och där uppe, vi talar ju om himlen, det kan ju vara en annan dimension. Eller jag vet inte riktigt hur det hänger ihop. Jag tror inte Gud sitter på ett moln. Men ändå, i himlen går våra bönor upp. Och så samlas de i guldskålar. Jag vet inte om det är liknande vår asfalt här. Om det är asfaltskålar. För vi ska ju gå på gator av guld står det. Men jag tror ändå den här bilden av guldskålar visar att det är riktigt fina skålar som är där uppe. Och sen i Uppenbarelseboken 8 står det så här. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halvtimme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud och åt dem gavs sju basuner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till det heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med det heligas böner steg från ängels hand upp inför Gud. Nu handlar det här bibelstället också om den tid som ligger framför oss när vedermödan ska komma, när den här tidsåldern är slut. Och det står i vers 5 att ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden. Och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde. Men det är ju så att varje vers, varje kapitel, varje berättelse i Bibeln har sin tid. Det är en historisk tid, det är en profetisk och det är en som vi kan ta till oss just nu. Och därför vill jag att vi ska ta till oss det där att röken från rökelsen tillsammans med det heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Vilka är de heliga? Ja, precis. Eller är det Levi Petrus och något gäng? Det är ju vi, det är ju du och jag. Det är ju våra böner som vi har bett. Som stiger upp inför Guds ansikte tillsammans med rökelsen. Och det är inte bara våra böner som stiger upp. Utan vi har en som ber för oss hela tiden. En förebedjare, en överste präst. Som inte alls har lämnat oss åt vårt öde, om man får använda ett sånt ord. Som inte bara har lämnat oss och var vind för våg och som, för att se hur vi klarar oss. Utan faktiskt från den stunden som han steg upp till Fadern i himlen. Från den stunden när heliga ande kom in i honom och väckte honom till liv. Från den stunden så är han framför tronen. Och vad gör han där? Säger han: Gud, ser du nu vad börjar han hitta på? Nu misslyckas han igen. Och ser du, Gud, Ullis, att det inte blir något bättre av henne? Nej, han gör inte det. Utan det är så att han står där och så manar han gott för oss. Så ber han för oss ständigt. Så säger han: Fader, ser du börja där nere? Vad glad jag är att han är frälst. Ser du, nu är han där. Och så sprider han en väldoft kring sig där han går fram. Och ser du, Ullis, nu är hon på sin arbetsplats. Och titta, nu ber hon för sin arbetskamrat där. Ser du, Gud, hon är på hugget. Och hon är med. Gud, nu måste vi hjälpa henne. Nu måste hon få bönesvar. Och så är han där. Tror ni inte det? Därför det står ju att han manar gott för oss. Han ber för oss hela tiden, dag och natt. I Hebreerbrevet 7 och 25 står det: därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Han lever alltid för att mana gott för oss. Så att vi hela tiden kan komma till Gud. Så att vi hela tiden kan vara på helig mark tillsammans med Fadern. Därför tror jag faktiskt att det är så att Gud har lagt ett medfött behov i oss att be. Det finns någonting i alla människor som bara gör att det liksom ropar ur vårt inre. Det står i psalm 50 och 15: ropa till mig på nödens dag så ska jag rädda dig och du ska ära mig. Jag tror inte det finns någon människa egentligen, om vi liksom skulle skärskåda varenda stund, som inte en enda gång i sitt liv har ropat till Gud. Det finns någon Expressen-journalist som är väldigt mycket emot det här med kristen tro. Så här, och hon satt i ett tv-program och då frågade de henne: ja, men om du var ute och flöt på en flott och din båt hade gått i sank och så, och du höll på att dö, skulle du inte ropa till Gud då? Nej, sa hon, jag tror inte på sagor. Men jag tror inte det var sant. Jag tror, hade hon varit på den flotten, hade hon varit där en handgranat håller på att explodera, hade hon suttit i bilen och det kanske kommer en mötande bil emot, vad som nu kan hända, så någonstans inom alla människor så finns det här ropet: Gud! Eller Jesus! Jag tror att han som har skapat oss, han har lagt ner det i oss. Sen krånglar vi till det, tror jag, med bön. Vi försöker be som han eller hon gör. Vi tror att det ska låta på ett speciellt sätt. Men vet du, till och med när du gråter, till och med när du bara står där eller sitter eller ligger på din säng eller vad du gör och tårarna trillar ner från dina kinder, så är tårarna en bön upp till Gud. Det står i Psaltaren 6:9-10: Herren har hört min högljudda gråt. Herren har hört mitt rop om nåd. Herren har tagit emot min bön. I onsdags inför Bill Johnson, eller på det här gudstjänsten, mitt när han står och predikade och talade just om det här att inte ha någonting, inte ha någon liksom längtan som är starkare än den att vara tillsammans med Jesus, att vara inför Gud. Så reser sig en kvinna. Det var inte någon inbjudan till förbön. Det reser sig en kvinna i det här mötet. Och så går hon bara fram och ställer sig. För hon kunde inte göra någonting annat. Och så kommer en till. Och så kommer en till. Och jag plötsligt så bara märker jag hur jag själv bara reser mig upp. Och går fram och ställer mig. Inte för Bill Johnson, för det handlar inte om honom. Men det handlar om att Guds ande var så stark där. Så jag bara ställer mig. Och jag plötsligt så bara börjar tårarna rinna ner för mina kinder. Det dröjer ett litet tag så känner jag två händer på mina axlar. Två händer som är så välbekanta för mig. För de sitter på Per. Och så står Per där också bakom mig. Håller händerna på mina axlar. Och det finns liksom ingenting som är viktigare i det ögonblicket än att få vara närmare Gud. Och jag hör mig själv så oerhört naivt säga att jag skiter i om du helar min axel, Gud. Bara jag får vara nära dig. Och det låter ju jättenaivt. För det är väl klart att jag vill bli helad. Men där och då fanns inget viktigare än att bara få vara inför Guds ansikte. Få känna honom, få höra honom, få bli vidrörd av honom. Och jag vet ju att de där känslotopparna och dalarna, de kommer och går. Speciellt när man är på möte, det är lovsång, man är många som hungrar och så. Men jag vet också att innerst inne så finns det en sanning och en äkthet i det här ropet. Det finns där. Jag vet inte hur många vi stod där framme till slut. Vi var många. Men jag tror inte att en enda av oss bad på samma sätt. Därför det var inte orden, det var inte sättet att uttrycka det. Det var inte det som var viktigt, utan det var hjärtats rop. Anden i oss, den helige ande som bor i oss, som har väckt vår ande. Som gör att det bara steg ett rop till Gud. Mer av dig. Mer av dig. På ett annat ställe i Psaltarpsalmerna, psalm 116, står det: jag har Herren kär. Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. Tänk, Gud, han vänder sitt öra till. Ursäkta. Vill du ta lite vatten till mig, Per? Jag tror inte att Gud hör dåligt. Därför att han hör och vet allt precis samtidigt. Bara det är en svindlande tanke. Hur kan han höra och hålla sär alla röster och rop och allt som har varit och är och kommer att vara och ändå vara i framtid och dåtid och allting? Liksom, det är inte för att han säger, vad sa du? Utan han vänder sitt öra till för att visa att just du har hans fulla uppmärksamhet. Alltså när du ber så har du hans fulla. Tack så mycket, Per. Har du hans fulla odelade uppmärksamhet. Det finns inget som är viktigare för honom i det ögonblicket än att lyssna på vad du säger. Mitt rop till honom nådde hans öra. Står det på ett annat ställe. Först åkallan. Och sen att ropa. Jag tror det första vi gjorde när vi började be här. Det kanske är åkallan. Ursäkta Gud, nu sitter vi här. Nu är det gudstjänst. Nu förväntades att vi ber. Det blir lite så här. Men till slut när man släpper det. Och även om jag tvångskommenderar det och står lite grann. Så någonstans ändå så föds ett rop. Inifrån, det behöver inte låta så mycket, det är inte att vi ska skrika. Men det föds ett rop. Det går från att lite trevande komma till att hela vår ande sträcker sig efter Gud. I de här bibelverserna så talas det först om Herren. Men sen blir det förtroligt och så blir det min Gud. Min Gud. Jag tänker det när jag hör olika saker om Jesus. Så tänker jag, men min Jesus, han är i varje fall inte sån. Eller min Jesus, han skulle i varje fall inte göra så. Det blir det här intima med någon som man verkligen känner och älskar. Varför? Och därför att vi är köpta av hans dyrbara blod. Vi är friköpta, allting är till fullo betalt. Och i det föds att det blir min. Även om vi delar det tillsammans är det ändå min. Våra goda vänner i Skara, Cecilia och Kalle. Cecilia, hon hade en dröm att hon kom till Jesus med hela sin familj. Cecilia och Kalle och så barnen Marcus och Louise. Och så berättar hon i den här drömmen hur de ställer sig framför Jesus. Och ska prata med honom. Och helt plötsligt på något sätt så delar Jesus upp sig. Och blir en för var och en av dem. Nu är det ju inte så här att Jesus är delad eller kluven. Utan han är en. Men vad hon såg var just fullheten i Jesus. Vi har inte små bitar av honom. Utan vi har fullheten av honom. Hela tiden. Visst är det fantastiskt. Att veta att det är så. Och det är så svårt att förstå. Jag vet inte om du kan förstå det. Jag förstår inte riktigt. För jag står och funderar på vad jag säger samtidigt som jag säger det. Och försöker förstå det med min hjärna. Och jag kan inte det. Men då är det gött att ha ett hjärta. För i hjärtat vet jag att så här är det. I den här gemenskapen föds bönen. Bönen för min familj, bönen för barnen, bönen för släktingar, syskon som kanske inte är frälsta. Bönen för min församling, bönen för ledningen i församlingen, bönen för det samhället jag bor i. Bönet för grannen bredvid, bönen för landet jag bor i och vi kan sträcka ut det till jorden. I detta föds det som är nödvändigt för varje kristen. För om Jesus han var ständigt bedjande, hur mycket mer behöver inte du och jag ständigt be, ständigt ropa till Gud. Bön handlar om att umgås med Gud och prata med honom. Ibland när jag börjar be hemma så kan jag komma på mig att jag är så ruskigt religiös. O käre Gud, Fader, om du bara voro. Så pratar inte jag. Jag säger inte att det är något fel att be på det sättet om det nu är naturligt. Men ibland blir mina ord så högtravande att jag får stanna upp och så får jag säga förlåt. Förlåt Gud. Jag kan inte dupera dig med någon religiösa manier. Det går ju inte. Det måste jag prata. Säg god morgon Jesus. God morgon. Nu börjar vi den här dagen tillsammans. God morgon helige ande. Tack att du är med mig. God morgon fader. Pappa är lite svårt att säga till Gud. Det blir fader. Jag vet inte om du har med någon sån respekt. Liksom. Fader säger jag. Men det kommer också av hjärtat. Av mitt innersta. Så står det i psalm 25 och 14. För vi ska ju underbygga vår predikan med Bibelns ord, eller hur? I psalm 25 och 14 så står det att Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Egentligen i grundtexten så står det att han viskar hemligheter till den som umgås med honom. Det betyder att när vi tar tid i bön tillsammans med Gud. Antingen vi är hemma i vår kammare, i vårt enskilda eller ute i skogen eller i bilen. Eller faktiskt i kyrkan, för vi behöver be tillsammans här också. När våra röster kommer samman och det blir många röster som går upp till Gud. Vi behöver det också. Men när vi gör det så berättar han hemligheter för oss. Sånt som ingen annan än han känner till, berättar han. Och jag vill höra om Guds hemligheter. Jag vill höra om hans planer. Jag vill höra vad han har tänkt i Bålsta. Jag vill höra honom berätta hur han har tänkt att det ska bli möjligt att bara blåsa bort den andemakt som ligger som ett lock över det här stället. Så att det bara blir fritt blås, om man får säga så, upp till himmelen. Och att den heliga ande bara får gå fram på gatorna, in i varje lägenhet, i lägenheterna här mitt emot. Och människor bara liksom möter Jesus. För jag har inte det minsta aning om hur det ska gå till. Men jag vet att Gud vet hur vi ska göra. Och så står det i bibelordet att han vill berätta det. Sen i första Korinthierbrevet 2, vers 7 och 8, eller 7, så står det: vi förkunnar Guds hemliga vishet. Så när vi har varit tillsammans med Gud, när vi har talat med Gud, när Gud har berättat sina hemligheter för oss, då går du och jag ut till människor som vi möter och så berättar vi för dem om Guds hemliga vishet, ledd av honom. Då gör det ingenting om man är professor på SLU i Uppsala. Gud har en större vishet. Gud har en vishet som går utanpå det. Han behöver inte tro på att Gud sänder regn till Afghanistan. Men efter att ha mött Jesus så kommer den här professorn och säger: tack Jesus för att du sänder regn till Kandahar i Afghanistan. Då blir det helt plötsligt inget konstigt. Därför att Guds vishet går över den här professorns vishet. Halleluja. Och du och jag får vara med och berätta det. Så står det: det är gott att tacka Herren, att lovsjunga ditt namn. Du är den högste. Det är gott att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Ibland när inte jag kan sova på natten, oftast vid tre. Är det någon mer än jag som har märkt att Gud är vaken vid tre? Jag vet inte varför just vid tre. Men det är ofta då. Ja. Som han pratar med en. Och när man vaknar så på natten så kan man ju välja på att antingen bli irriterad över att man inte kan somna och börja tänka på att jag måste upp för jag ska jobba eller jag ska något annat. Eller så kan man säga: Gud, vill du prata med mig? Eller vill du inte prata med mig så kanske jag bara kan tacka dig för din trofasthet. Och så helt plötsligt börjar det dyka upp namn. Jag pratade med en kvinna i telefon för några dagar sedan som sa att jag, klockan tre, då var det så jobbigt. Ja, sa jag. Det var därför jag vaknade klockan tre och så tänkte jag på dig. Och fick be för dig. På natten får vi tacka Gud. I psalm 103 så står det: lova Herren min själ. Jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder. Han som förlåter alla dina synder. Och då ska jag komma till den näst sista punkten här. För i det här att han förlåter våra synder, så kan vi ställa oss upp och så kan vi säga: Gud, hur kommer det sig att jag inte får bönesvar? För ibland ligger faktiskt hindret hos oss själva. Ibland behöver vi göra upp saker. Ibland behöver vi komma ner på våra knän. Och så för bara säga: Gud, förlåt mig. Gud, förändra mitt sinne. Gud, förändra mitt sätt att vara. Herre, ta bort mitt sätt att tänka. Det står i Jesaja så här: när ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. För era händer är fulla av blod. Tvätta er rena och gör er rena. Ta bort de onda gärningarna från mina ögon. Sluta göra det som ont. Lär er göra det som är gott. Sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd änkan i hennes sak. Se den lilla människan, lyft den lilla människan. Så kan vi göra rätt. så kan vi komma rätt inför Gud. När vi inte får bönesvar så brukar jag fråga Gud, finns det någonting hos mig som jag behöver göra upp med? Och ibland säger Gud, ja, det finns det faktiskt. Och så får man göra det. Jag kommer ihåg när jag satt på bön i Jönköping. Förlåt, uppe i Philadelphia-kyrkan i Stockholm på predikantveckan. Och vi skulle be för Sverige. Och helt plötsligt när jag ska börja be så tar Gud tillbaka mig några år tillbaka i tiden när jag har kommit in på en liknande bön. Och det satt ett par bakom mig som började skälla på mig för att jag kom lite sent och så. Och jag var så irriterad på dem. Jag var så arg på dem. Och jag satt och tänkte inga alls gudfruktiga tankar om dem. Utan tvärtom. Jag hade fullständigt glömt det. Jag är tack och lov sån i mitt humör att blir jag arg så går det över lika snabbt som det kommer. Liksom det var så, whoops, och så är jag glad igen. Eller hur, Per? Ja, han vinkar på mig. Det är jätteskönt. Så jag hade glömt det här. Men det fanns där. Och så påminner den heliga ande mig om den här situationen. Och så säger han, Eva, det där ligger faktiskt i vägen för dig. För det var inte din rättighet att bli arg på dem. Det var du som kom inklampade sent i mötet. Det var du som höll på att dra med dina kassar. Det var du som störde dem. Så fick jag säga, okej, Gud, förlåt. Jag hade glömt det här. Jag visste inte att det här kunde vara i vägen och vara ett hinder för den här bönen som vi ska be nu. Men min vän, det kan vara så. Så får vi göra upp när tiden är inne, sänder Gud sin son. När tiden är inne så talar den heliga ande till oss och så tillrättavisar och vägleder han oss. Och så får vi komma till Gud. Och så får vi säga förlåt Jesus. Och säger Jesus ja. För jag har burit dina synder på korset. Så du är förlåten. De är bekända. Och förlåtna. Och så får vi gå vidare. Helga er. För imorgon ska jag göra under bland er. Helga er. Skilj er, kom till mig med ett odelat hjärta. Bli helig som jag är helig. För det är faktiskt det ordet helig betyder. Kom till mig och låt mig göra dig hel. För imorgon vill jag stiga ner och så vill jag göra under bland er. Lyssnar vi på det? Är det någon här inne här som har hört Gud säga det nyligen? Nej. Och ändå så står det i Bibeln. Jag har inte heller hört Gud säga det nyligen. Men när jag läser det så blir det levande för mig att inse. Gud, kom och ge mig ett heligt och ett odelat hjärta. Därför att det står att imorgon ska du stiga ner bland oss och göra under. Hjälp mig att vara förberedd. Vad säger du, George? Hjälp mig att vara förberedd. Det här föds ingen annanstans. Det föds inte i tv-tittandet. Det föds inte i radiolyssnandet. Det föds inte i vårt stress. Utan det föds när vi tar tid och ber. När vi pratar till Gud. Och att vi ska bli gripna av bönens ande. Och min vän, känner du att du har tappat böneglöden? Då kan du få hjälp. Det står om två av er här på jorden kommer överens om att be om något. Vad det än är så ska de få det av min fader i himlen. Till att två eller tre är samlade i mitt namn. Och så har de missat en grej i översättningen för det står och är ett i ande också. Men det har inte vi med här. Men där två eller tre är samlade i mitt namn och är ett i ande. Där är jag mitt ibland dem. Hör när man tappar böneglöden. När man tycker att det är tyst. När man inte vet vad man ska säga. Då kan man säga, Göte, kan du hjälpa mig och be med mig? Det här behöver jag hjälp med. Och så kan han säga, ja, det kommer vi överens om. För det står i Bibeln att när vi kommer överens om att be det här, då kan vi be Fadern i himlen och vad som helst. Och vi ska få det. Amen. Visst är det skönt? Tänk att du håller med mig, George. Amen. Vi behöver varandra ständigt. Det är ingen elitistisk tävlan, det är inget OS i vem som är mest duktig inför Gud, utan hela tiden att vi löper loppet tillsammans. Vi jobbar sida på sida vid muren, Bibeln i ena handen och arbetsverktyget i den andra. Så får vi lyfta varandra, så får vi bära varandra. Ibland får vi gråta med varandra. Ibland får vi skratta tillsammans. Ibland får vi faktiskt bara sitta tillsammans också. Det två eller tre kommer överens om. Var tar dina och mina böner vägen? Det var min första fråga. Jag är viss om att den heliga ande har lagt något nytt i oss. Ett frö, en längtan och be. Därför det här landet måste det bli ett uppvaknande för bön. Vi som Guds folk måste lära oss att ropa till Gud. Vi kan jobba ihjäl oss annars. Med alla behov. Måste förlösas en bönenöd. Det är många mantlar som har lagts ner. Vi hörde om Harry här. Som har fått flytta hem till Jesus. En bönemantel som har lagts. Inte ska väl det få hoppa över vår generation och gå till ungdomarna. För bland ungdomarna, där finns det en bönenöd. Där ber man. 14, 15, 16, 17-åringar som kan be 24-7 böner. Det är alltså att man ber 24 timmar om dygnet hela veckor i sträck. Där föds det. Men på något sätt så verkar det som det har hoppat över en generation. Men det behöver inte vara så. Utan du och jag, vi kan resa oss upp. Och så kan vi lyfta upp bönemantarna som ligger. Det här säger jag lika mycket till mig själv. För pekar man framåt så pekar tre fingrar bak. Det behöver bli ett utgjutande av bönens ande, av den heliga ande. Amen. Jesus, jag bara ber, Herre.